en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej och välkommen till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet Ledare. Idag om underlaget inför nästa försvarsbeslut. Vad behövs egentligen för att avskräcka ryssen som ju faktiskt ser ut att gå framåt på slagfältet? Och hur ser det egentligen ut när man tittar på läget i Ukraina? Och så lite om snön. Välkommen!
Vår beredskap är god.
Ja, då sitter vi här i våran studio i Schibstedhuset och här sitter jag, Anders Lindberg, och Johan.
Viktorin, vd-intyl.
Och på länk så har vi med oss Patrik.
Och sen en tankesmedjan Frivärd.
Och Amanda är på flykt idag så att hon kommer inte att vara med. Men vi kan väl stanna lite söderut, fast inte lika långt som Amanda utan liksom halvvägs i Jönköpingstrakten. Så står i inspelande stund fortfarande folk kvar i snökaoset. Och där har de suttit sedan igår, eller i alla fall snökaoset har varit sedan igår. Och då gick SMHI ut med både gul och orange varning. Och sen har folk väl i princip suttit fast på olika sätt i olika snödrivor längs E4-an, längs Vättern. Och det är krigsrubriker överallt i svensk media om detta. Så att, en ganska öppen fråga. Det här är inte första gången den här vintern. Men varför blir det så här varje gång att det blir pannkaka när det snöar på vintern i Sverige? Patrik?
Det blir inte pannkaka när det snöar på vintern i Sverige. Inte i stora delar av Sverige, men i vissa delar av Sverige.
Det finns tydliga tecken på att du har fel på den här punkten, skulle jag säga.
Ja, i vissa delar av Sverige. Alltså, jag tror ju att folk i Dalarna och längre norrut vet ju om att snö och väder kan komma. Och att man inte nu, som i det här fallet, i det här aprilfallet, då ger sig ut med sommardäck när det är orange varning för snö och väder.
Men det här E22-an var förra gången, nu är det E4-an. Det är ganska stora vägar, alltså det är ändå ganska stora vägar vi pratar om. Det är ganska mycket information som har gått ut. Det är myndigheter som åker... Ja, E4-an som återigen åkt bandvagn för att skicka filtar till folk. Varför alltså, förbjuder man inte bara tung trafik att åka när det är så här, till exempel? Ja, eller taget i luften?
Alltså jag skulle vilja dela upp de här historierna, i alla fall vad vi kan bedöma nu på det senaste snövädret, det som hände på E22-an. E22-an blev ju att när krisen var ett fullbordat faktum på E22-an, så blev det ju en hel del samverkans misslyckanden, om man uttrycker sig så. Det har jag inte sett.
Det tog ett dygn för fyra myndigheter att bestämma sig att klippa ett mitträcke, om jag inte minns fel.
Ja, precis. Det var, man kan uttrycka det som lite finkänsligt, att det var ett rejält misslyckande. Där har det också kommit en utvärderingsrapport också som pekar på att de inblandade aktörerna inte förmådde att ta det ansvar som situationen krävde och förväntade sig att andra skulle göra saker och ting. Men om vi tar själva grundproblemet, det snöar, ja det gör det i Sverige. Det kan snöa i april, ja absolut. Ska man åka med sommardäck? Nej. Sen har vi den tunga trafiken, ja där borde vi väl kanske se över. Och där kan inte jag regelverket, det kanske Johan har bättre koll på, men det är klart att tung trafik med sommardäck på som inte har krav på sig att ha vinterdäck, det är klart att det ställer till problem när det kommer ett snö och väder plötsligt.
Men min fråga var egentligen varför det blir så här varje gång, för att efter E22-an så vet vi ju att det kan bli på det här sättet, som inte var särskilt länge sedan. Nu är det samma trafikverk igen, samma polis igen. Och man har inte stoppat trafiken upp på E4-an. Det åker tung trafik med vad som verkar vara sommardäck. I alla fall fastnar de i uppförsbackar och så vidare. Alltså det är exakt samma problem igen som händer. den här lärande organisationen? Varför satte man inte stopp för det här innan bara? Okej, orange varning, ja, ni får inte åka, punkt.
Nej, men det är väl en kulturfråga helt enkelt. Det kommer ju löv på järnvägen på höstarna och det i Stockholms lokaltrafik kan ha vissa problem ibland också, upptäcka att det blir vinter företrädesvis i slutet av november, början på december. Det har någonting med kulturen att göra, tror jag. Det borde ju polismännen vetat här på E22 att det hade gått mycket väl att klippa av dem där med hänvisning till nödrätt. Så att, och det borde ju sitta i ryggmärgen. Att det är nog många nivåer det fallerar på.
Ja, det är ju den där förvaltningskulturfrågan då, att vi har odlat ett system där man är mer rädd för att göra fel än att man drivs av att göra rätt, om man drar ut i sin extrem. Så att det är klart att den biten påverkar. Och sen är det ju, ja, jag kan inte trafikreglerna på det sättet så att jag kan säga när man stänger av vägar, i vilket skede, men det är klart att här finns ju saker och ting att se över.
Alltså jag ställer ju frågan lite som provocerande, för det är klart att de flesta människor struntar ju i vad det står i den här trafiklag hit och trafiklag dit, eller vilken myndighet dit och hit som gör saker. Utan den frågan som de flesta ställer sig är, vad gör de där lastbilarna från kanske ett annat land med sommardäck mitt i svensk vintertrafik i vägen för mig på motorvägen? Och den frågan behöver man ju ha någon form av svar på. Just nu när jag tittar på Twitter så svarar ju då ansvarigt statsråd genom att säga, alltså Carl-Oskar Bolin då, ministern för civilt försvar, jag vill inte höra om en enda bilist som givet sig ut i detta efter att ha bytt till sommardäck, säger han. Och det är naturligtvis rimligt att inte åka i snötrafik med sommardäck. Men det är en intressant fråga om vems felet är. För jag tror de allra flesta tänker att det ska finnas en fungerande vägtrafikordning. Liksom. En myndighet som sköter det här. Och man släpper inte på trafik på vägar där det inte kommer att gå och köra och så vidare. Och det är ju en fråga liksom förväntningar och eget ansvar och sånt. Så det är väldigt komplext. Jag tror Johan har väldigt rätt i det här med att det är liksom en kulturfråga. Men det är en kulturfråga i hela samhället. Där jag gissar att ingen kommer att vara ansvarig för att det här har hänt igen. Och jag tror att det är ett problem faktiskt. Men det är bara en spaning från mig.
Mm. Det är ju som så att lastbilar då över 3,5 ton, så är det ju fram till 31 mars som det är krav på att ha vinterdäck. Och det är klart att om man bytt över till sommardäck så ska man inte ge sig ut och köra där. Utan där, det är ju, faller ju på åkeriet och på lastbilsföraren då att inte göra det i det väglaget. Och där är det ju tyvärr lite för mycket vilda västern i transportbranschen.
Man kan ju ta lite sån här, kallar det försvars- och säkerhetspolitiska reflektioner kring det hela. Man vet om underrättelsetjänsten SMHI har utfärdat en orange varning. Då kan man ju tänka sig att man höjer sin beslutsberedskap och följer trafikläget lite mer noggrant.
Du menar man tittar på appen?
Ja, men man blir ändå överraskad. Och det så ser det ut ibland i försvars- och säkerhetspolitiken också. Det finns de som varnar och sen så nonchalerar man det, vilket då är nästa sak. Det händer inte mig. Det händer inte oss. Utan man har då tagit ut saker och ting i förskott, mycket mänskligt så, med våren förstås, och skiftat däck. Och sen slår man över då till den här nonchalansådran, det händer inte oss.
Men det var en bra övergång till nästa kapitel här, som ju är att det som då tyvärr händer just Ukraina, det är ju att det här kriget verkar gå allt sämre. Och vi hör allt mer rapporter om självsäkra liksom rapporter från Ryssland i kombination med att USA har kört fast, i kombination med att Europa i alla fall dallrar omkring lite, man vet inte riktigt. Det blir inga Taurus från Tyskland och så vidare. Det står ändå ganska still och det ser inte särskilt bra ut. Vad är det som håller på att hända, Johan?
Alltså det är ju väldigt svårt att se egentligen vad det är som håller på att hända. Det är ju sant det du säger, att det är ett ökat ryskt självförtroende. Jag upplever att Putin har lagt grunden för att komma med en mobilisering och kan se kanske en sommaroffensiv här om ungefär 2 månader. Så att det sker ju å ena sidan, och det är förhalningar i den amerikanska kongressen där det verkar som en privat medborgare styr den amerikanska utrikespolitiken de facto när man beter sig på det här sättet och förhalar stödet till Ukraina. Men samtidigt så pågår det faktiskt en hel del kreativa, pragmatiska liksom, omvägar kring detta. Det vill säga, Tjeckien har tagit initiativet. Estland börjar nu fylla på att köpa upp ammunition, artilleriammunition på annat håll. Verkar gå bra. Och sen så kom det uppgifter igår här i flera medier om att NATOs generalsekreterare med andra då försöker att sy ihop en deal som ska vara presidentsäker egentligen. Och inte få den här amerikanska inrikespolitiken när det gäller stödet till Ukraina. Det vill säga att NATO köper in ammunition och stödjer Ukraina den vägen, och då kommer man liksom inte åt det på samma sätt. Men det innebär ju också då att NATO blir ju då en tydligare deltagare i kriget också. Så det kommer naturligtvis inte utan risker, men det är ju rätt väg att gå förstås.
Men när man det, det är en femårsplan på 108 miljarder dollar om jag inte har landat det där fel, så att det är ju ganska ansenligt, och det är ju för Ukrainas del så är det ju väldigt viktigt att få dels uthålligheten och långsiktigheten i det här så att man inte tappar självförtroendet, och sedan är det ju tyvärr också som så att saker och ting måste dit snabbt.
Samtidigt så har ju då Ukraina senaste månaderna, vi har varit inne på någon gång innan, men man når ju allt längre in i Ryssland med olika typer av drönare eller till och med konverterade små trafikflygplan, ser det faktiskt ut på någon av bilderna som jag såg här eller filmerna. Och slår då mot logistik och bränsleförsörjning och sånt i Ryssland. Så att, och där var det ju ett intressant uttalande av USAs NATO-ambassadör om att man hade uppmanat Ukraina att inte slå mot mål i Ryssland. Och så kan man inte slåss. Det borde inte vara en svensk policy i alla fall.
Men med dina liksom underrättelseögon som du tittar på när du ser den ryska, man tar ändå städer, eller städer, men byar. Man flyttar ändå den här frontlinjen. Du har tidigare sagt att det knappast kan gå särskilt långt därför att det krävs så mycket mer för anfall jämfört med försvar, och att Ukraina därmed nu har fördelen att man ska försvara. Håller den slutsatsen även med den här obalansen i mängd artilleri och så som finns? Eller kommer Ryssland att kunna liksom bryta igenom de här linjerna?
Ja, jag är ju mest orolig för den nordöstra riktningen, alltså
mot Kiev.
Charkiv och norrut, inte det rakt norrifrån utan nordöstra. Från den riktningen, och Charkiv, Sumy och de trakterna. Jag tycker att jag ser att ryssarna koncentrerar en del eld där. De har ju skjutit ut energisystemet ordentligt i Charkiv bland annat, vilket ju ställer till ordentliga problem för försvararna där. Samtidigt så kom det väl en nyhet nu om att Zelensky nu godkänner sänkande av mobiliseringsåldern från 27 till 25 år. Så det är ju också ett tecken på att man reagerar även på den sidan och försöker då personalförsörja det. Vi ska inte glömma bort att det finns alltså då trupper som har tjänstgjort i över 2 år, mer eller mindre vid fronten.
Men hur skulle du bedöma liksom Rysslands möjligheter om, när du säger att du är orolig, är det kod för något liksom som vi ska bli skraja för, eller vad betyder det liksom konkret? Kan de bryta igenom?
Ja, det
i så fall hur långt?
Det kan de absolut göra.
Liksom för att
det kan de absolut göra, men som i allting annat så är det beroende på vad vi gör och vad Ukraina gör. Och Ukraina gör ju allt de kan, utan det handlar ju om vad vi gör. Och där ska man ju se dem, kanske president Macrons luftande av tankar. Det vill säga att föra in, till och med kanske att inte utesluta att föra in fransk trupp till norra Ukraina så att de förbanden där inte binds i bevakning mot ett eventuellt anfall från Belarus-riktningen, som kan frigöra trupper då till frontlinjen där de verkliga striderna äger dem. Så att allting har ett pris, och är vi beredda att betala det så kommer vi kunna tillsammans med Ukraina då pressa tillbaks ryssarna.
Hur läser du Macron, Patrik?
Nej, men Frankrike har ju nu med Macrons uttalande blivit tydligare, mycket mer framåtlutad. Samtidigt så tittar vi bakåt så har ju Frankrike inte gjort så mycket substantiellt i stöd jämfört med många andra länder. Så att vi kan få väl hoppas att det här åtföljs av att Frankrike ökar sina insatser på att hjälpa Ukraina med ammunition och med vapen. Sen är ju det som Macron har sagt strategiskt helt rätt. Vi ska inte skapa röda linjer för oss själva. Det ligger i ryssarnas intresse att göra det. I det här ska vi inte utesluta någonting. Och jag kan se scenarion där en koalition av makter säger att ja, men vi kan kliva in och så tar vi hand om krigssjukvården i västra Ukraina. Vi tar hand om luftvärnet i västra Ukraina så att ni frigör trupp dit ni behöver trupp. Det tycker jag inte ska vara någonting som Sverige till exempel ska utesluta att delta i en sån koalition. Jag tycker att det är bra att den möjligheten finns på bordet.
Jag delar det. Jag vill bara flika in att fransmännen har faktiskt stött Ukraina med långriktiga markmålsrobotar från flyg och sånt. Som har haft stor verkan, även om det varit så här jättemånga, så har man den räckvidden. Sen har ju fransmännen också en förmåga som jag inte tycker att de andra kärnvapenmakterna har. Det är att möta de ryska kärnvapenutspelen på ett väldigt lugnt sätt. Och göra klart för Ryssland att vi har också kärnvapen. Och det har de gjort vid flera tillfällen. Nu senast när man pratade om Paris eller Marseille. Och då var det en pensionerad fransk flaggofficer som var ute, och det var ju naturligtvis med stöd av den franska regeringen, och säger att vi kan ju välja mellan Moskva, vi har tillräckligt mycket för att välja mellan Moskva och Sankt Petersburg också. Och det är liksom en positionering och ett kroppsspråk som en sån kärnvapenmakt faktiskt klarar av att leverera.
Men är det här liksom super, är det här stormakternas frekvens som de pratar med varandra, ja, liksom på?
Absolut.
Ni bombar Marseille, då bombar vi Sankt Petersburg.
Och där skiljer ju fransmännen sig väldigt mycket då från Tyskland. För man har en helt annan strategisk kultur i Frankrike och vet hur man ska använda de här typen av maktmedel.
Patrik?
Ja, nej, men och det gör ju Frankrike bra. Och det är precis som Johan säger då, att de har ju en helt annan kommunikation. Tyskland har ju inte kärnvapen heller, och har en annan historia, men Frankrike har ju den strategiska kulturen om sina strategiska kärnvapen. Det är en del som är integrerad i presidentens säkerhetspolitik, så att det är klart att de spelar på en helt annan strategisk kommunikationsnivå än vad Tyskland och en del andra europeiska länder gör.
Men tror ni, eller tror ni inte, att vi kommer att få se franska soldater i Ukraina? Eller det kanske de redan finns där, men officiellt? Tror vi det?
Nej, men alltså, vi är i en tid när ingenting kan uteslutas.
Men vad tror ni?
Ja.
Ja, det går inte att utesluta det. Det är ett troligt scenario att det kan inträffa, precis som många andra scenarion kan inträffa.
Sen är det ju så att, precis som du säger, det finns ju med all rimlig säkerhet trupper redan från Storbritannien, Frankrike och USA på plats i form av specialförband då, som lämnar rådgivning, som genomför strategisk spaning. Så har man uppträtt i alla andra konflikter, så det finns ingen anledning varför man inte skulle göra det här också. Det är bara att man inte pratar om det.
Men om vi rullar fram lite till sommaren, för att du sa förut, Johan, att det kan bli så att vi ser en vår/sommaroffensiv här från rysk sida. Vad tror du svaret på den i så fall kommer att bli? För just nu så antar jag att det vi ser nu med liksom rysk självsäkerhet, det handlar om propaganda och förfäktningar inför någonting man planerar, så att säga, att göra. Hur ska man då bemöta det?
Ja, det man kan ju då, vilket ju naturligtvis smärtar alla som bor där, men det är så att man kan byta lite, tillfälligt i alla fall, byta terräng mot tid. Det vill säga att bjuda ett sånt motstånd i de områden där Ryssland då får ett övertag, exempelvis i den här nordöstra riktningen då, som jag är mest orolig för. Samt parallellt som man då slår tillbaks på andra sätt, det vill säga att man har vapen som når till Kertsbron, som når till andra. Ja, det går väl inte att utesluta att man till och med liksom slår till mot flygbaser långt upp i Murmanskområdet till slut. Så att man försöker liksom möta på andra, medan man då mobiliserar den andra linjen. Man har ju faktiskt stöd av floden Dnieper, som ju Ryssland måste över då, om inte då Ryssland sätter ett begränsat mål. För här har ju liksom Putin fladdrat fram och tillbaka mellan att liksom försöka installera en regim i Kiev. Och nu är han ju nere på fragmentering, alltså att kapa åt sig de fyra ockuperade republikerna eller annekterade republikerna. Så att, ja.
Det, sen kan vi tillägga då att här inför påskfirandet så formulerade ju Moskva-patriarkatet Kremls kyrka det som sker i Ukraina som ett heligt krig för den ryska världen. Så att det finns ju en retorisk upptrappning, men sen är det ju, kommer ju det slagfältet som kommer att avgöra om tjuven i Kreml får med sig ett byte eller inte, om man uttrycker sig så. Men jag vill lyfta en annan sak, Anders. Du funderade där på vad kan man göra åt det här då? Ja, en sak som är viktigt är ju då att EU behåller ett starkt stöd för Ukraina. Vi har ett Europaparlamentsval i juni, och där kan man ju se det som att tjeckisk och belgisk säkerhetspolis nu här nyligen har gjort en del saker för att minska riskerna för ryska framgångar i det valet genom att exponera kontakter mellan politiker i EU och Ryssland och finansiering från Ryssland. Så att vi kommer nog att se mer av den typen av subversion och försök att blottlägga subversion i Europa under det här året.
Och det där är ju en metod som vi har varit inne på tidigare då, när det gäller just exponering, och någonting som vi tittar på i Kungliga Krigsvetenskapsakademins hybridprojekt där Patrik och jag sitter, för att hitta metoder att degradera kapaciteten och få folk medvetna om det här. Och då måste vi brett kunna exponera den här typen av händelser.
Men om man tittar på det avslöjandet som ju har kommit där, så handlar det ju om väldigt långtgående ryska insatser för att påverka politiker, köpa politiker bokstavligen. Och det handlar ju om partigrupper som ju faktiskt är ganska aktiva i Europapolitiken, som AfD i Tyskland till exempel. Finns det några tecken som ni ser på att Ryssland liksom backar undan från sin strategi?
Nej.
För det har inte jag sett röken av, utan det ser ut som de bara fortsätter samt ljuger och dementerar som vanligt.
Och där har de ju faktiskt bytt jämfört med hur det var förr i tiden. Då var man ju mycket spetsigare på de här sakerna, men nu är man ju mer massinriktade, så man kör på. Och sen där man når framgång, där når man framgång, och sen är det några som går på några miner här och där, men det gör ingenting för den stora liksom ansatsen.
Ser ni några effekter på svensk politik eller?
Ja, alltså på det sättet att vi har ju i Sverige en situation där du har dels en alternativ, så kallad alternativ mediemiljö som är mer eller mindre prorysk med mer eller mindre tydliga kopplingar. Sedan så har du ju delar av en så att säga gammal rester av en Moskva-vänster 68, om man vill uttrycka sig så, med delar av fredsrörelse och vänster extrema grupperingar som har de gamla banden och så. Här är det ju framförallt äldre personer. Det är väl de tydligare fotavtryckena på den svenska politiska miljökartan som vi ser från rysk sida. Det är ju inte lika gångbart i Sverige att ta ställning för Ryssland och tycka att det här med stöd i Ukraina ska vi inte hålla på med, för att i Sverige så är ju då stödet kompakt stort för Ukraina och ligger ju i topp i Europa.
Så det är bortkastade pengar för Moskva typ?
Nej, de försöker naturligtvis.
Ja, förlåt Johan, kör du?
Nej, jag tänkte bara säga svaret, att det är klart att de försöker. Sen har de ju, det finns ju en sekvens här av försvarspolitiskt inriktade personer i Sverigedemokraterna som har haft till vana att åka till Ryssland.
Men det var någon som var en kommentator här i RT för någon vecka sedan.
Det är ju en person som tidigare var stabschef i Sverigedemokraterna som dyker upp i RT.
Och satt i luftförsvarskommittén. Mm. Så att där har man nog lite att jobba på när det gäller själva vettingen. För det får ju liksom inte uppstå någon, det är ju det som är grejen, det får ju inte uppstå någon misstanke att man går några andras ärenden. Så att där får de nog kamma till sig.
Mm. Om vi stannar i Sverige lite, för det känns ju som att vi får återkomma till Ukraina och vi vet inte vad som kommer att hända där. Men det är klart att det läget är inte fullt ut positivt, så är det ju. Det går ju inte att säga något annat. Men jag tänker, svensk försvarspolitik går ju nu i de kommande två veckorna här in i, eller tre, fyra veckorna, in i verkligen liksom kärnan av den försvarspolitiska beslutsprocessen när försvarsberedningen ska komma med sitt sammanfattande betänkande. Och där har vi ju hört lite olika utspel hit och dit. Vi har sett Centerpartiet har gått ut och sagt 3% av BNP fram till 2030. Vi har sett löften lite, ja, blandade löften så att säga. Patrik, vad skulle du säga om läget just nu inför försvarsberedningen?
Ja, det är ju som du säger då. Det 26 april är väl då det här ska vara klart. Det betyder ju att texterna är ju till stor del redan skrivna. Men man ska ju sy ihop nivåerna och var man landar i vissa avvägningar och annat här på sluttampen. Och tittar du på pengabiten så det som ligger öppet på bordet så är det ju att Paul Jonsson har indikerat, försvarsministern har indikerat att man kan tänka sig till 2,5 till 2030, och då pratar vi hela tiden nu NATO-siffror. Jag ska komma ihåg att NATOs 2% är 2,3 svenska procent. Så att, nej, tvärtom.
Tvärtom.
Tvärtom. Tvärtom. Nu rörde jag till det. Jag ber alla lyssnare så mycket om ursäkt.
För att det är det som är meningen, att du ska röra till det, Patrik. Ja, det är därför man gör de där sakerna.
Ja, jag torskade nu på finansens fulspel på siffrorna. Jag ber så mycket om ursäkt till alla lyssnare. Nu tar vi om det här igen. Sveriges 2% av BNP motsvarar NATOs 2,3% av BNP. Blev det rätt nu, Johan?
Ja, så att 2,5 är alltså 2,15 svenska ungefär. Mm.
Och det räcker inte?
Nej, det räcker inte. I Sverige har vi överenskommelsen om 2% så snart som möjligt. Det träffades 2022. Regeringen sa ju när man tillträdde att det skulle ske till 2026. I höstas sa man att man sköt till 2028. Samtidigt så säger man att man klarar 2% i år, och då är det NATOs 2%. Och på det här sättet så blir stora delar av journalistkåren och allmänheten uppsnurrade.
Och även jag
tänkte jag säga, i alla fall en kort stund i denna podd.
Men summa summarum, om vi tittar på volymerna här, så pratar vi om att det som ligger på bordet än så länge inte fyller nivån som ligger i de två rapporter hittills som har kommit från försvarsberedningen. Så det finns ju anledning att anta att här måste det ske någon form av justering.
Ja, det finns ett par faktorer till att ta hänsyn till.
Vi har jag försökte bara rädda dig ur ditt siffertrassel tillbaka till ämnet.
Ja, tack. Det uppskattas, Anders. Jag hoppas att du har fått rejält med påskgodis, annars förtjänar ett påskägg i efterskott för denna vänlighet. Men det jag tänkte komma till och påpeka här, att pengarna då räcker ju inte till, och det är flera skäl till att inte gör det. Vi har gett materiel till Ukraina till motsvarande närmare en brigad. Vi har fördyringar för att det är dyrt att köpa när andra köper och så vidare. Och det här kom ju då ÖBs militära råd, där ÖB sa att men de här brigaderna som försvarsberedningen i då 2020 och försvarsbeslutet då sa att man skulle nå, det kommer vi inte nå, för att vi måste prioritera tillgänglighet på förband. Så att vi klarar bara av att nå två fulla brigader till 2030. Så att det finns ju massa saker som inte är finansierat, som ligger liksom i tidigare beslut, som inte liksom pengarna har räckt till. Sedan så kommer nästa sak, och det är ju då NATOs krav på Sverige och de regionala försvarsplanen. Och då kan man generellt säga att NATO har ju gått då från att tänka sig scenario typ Afghanistan till ett storkrig med en kärnvapenmakt. Så det innebär ju en ökade krav på vad man ska kunna hantera. Och de här kraven vet ju Försvarsmakten i förhand ganska bra. Men de ska ju generellt klubbas, tror jag, till toppmötet i Washington. Och sen blir de mer specificerade till hösten ungefär, när vi ska klubba själva försvarsbeslutet. Så om inte försvarsberedningen har varit lyhörd, så kan man ju också hamna lite galet här. Så det här kommer ju bli lite småjobbigt, är jag rädd för.
Mm. Ja, och det, jag får haka då på det sista du tar upp här med förmågekraven och de här bitarna av planerna. Så talar ju det för att man då får förändra utformningen av Försvarsmakten på kort sikt. Man måste liksom justera till så som man hade tänkt sig i det förra varvet. Och det är ju en av anledningarna till att ÖB lägger de här brigaderna i sekvens förstås.
Sekvens betyder malpåse. Ja, det, alltså efter 2035.
Inte malpåse, men
2035 är väldigt långt bort.
Det är väldigt långt bort. Vi kommer få göra omtag på det här.
Okay.
Jag bara försöker förklara hur man tänker. Och ÖB har ju dessutom i en debattartikel häromdagen signalerat att han vill ha, att Försvarsmakten vill ha så mycket handlingsfrihet som möjligt när det gäller att utforma de här bitarna. Vilket är mera kanske en förhoppning. Jag tror att det är svårt faktiskt, för politiska nivån måste liksom ta ansvar för hela landet och en massa andra dimensioner i det här som inte ÖB behöver ta hänsyn till faktiskt. Så att det kommer nog bli någon blandning där, tror jag. Men att Försvarsmakten behöver ökad handlingsfrihet i form av investeringsutrymmen och flytta pengar mellan år och sådana här saker, det borde däremot de politiska partierna bejaka ordentligt. Så att det blir ju det som blir själva kruxet. Det finns ju flera krux i det här. Det ena är ju, man kan ju nästan ta varje försvarsgren för sig då. Ja, ska vi då ha en dubbel marin? Alltså för försvarsbehoven ser ut sådana i en NATO-kontext. Ja, vi ska då försörja och skydda det som ska över till Baltikum. I försvaret av Baltikum exempelvis. Ja, det är ju en jätteviktig uppgift förstås. Och vi ska hålla leder öppna till Göteborg och de här bitarna. Så det kommer ju kräva en hel del resurser. Och vi ser det som händer i kriget mellan Ryssland och Ukraina. Hur påverkar det sjökrigföringen? Kan Ryssland trycka bort oss med hjälp av sina bastionkustrobotar som når väldigt långt? Vad kan vi vinna för fördelar under vattnet? Alla dessa fjärrstyrda små fartygs- eller båtplattformar som Ukraina lassar med sprängmedel. Vad betyder det för sjökrigföringen? Så det är en väldigt viktig parameter. När det gäller markstridsförbanden, ja, där har vi en hel del resurser som vi skulle kunna avsätta mot Nordkalotten. För där finns det faktiskt ett reellt behov kopplat till Finlands och norra Norge och norra Finland. Sen har vi försvaret av Baltikum, och där är det viktigt att man uppnår en konventionell avskräckning. Det är inte bara kärnvapen som gör avskräckning, utan det finns ju även en avskräckning i den konventionella förmågan man har också. Så för varje brigad som vi sätter upp tillsammans med de allierade i de här baltiska staterna och Finland, gör ju att man får ju då multiplicera det med 3 på den ryska sidan då, för att vara nära ett genombrott vid ett anfall. För där är ju problemet att det finns inget djup i försvaret i Baltikum som det finns exempelvis i Ukraina då. Och sen har vi då stridsflygsystemet. Då har vi ju andra flygplan, men vi övar med de andra nordiska länderna, och det är ju faktiskt en ganska potent förmåga som de nordiska länderna sitter på med sina flygplansflottor där med F-35 och Gripen-system. Men sen kommer ju då i nästa varv, hur ska man då bädda inför, ska vi ha drönare, pilotlösa flygplan, eller ska det vara också med piloter? Ska det vara ett eget svenskt system eller inte? Och det är väldigt viktiga frågor som man också måste ta höjd för.
Men jag tänker här att om man summerar lite i det som liksom önskemål och behov, alltså vad vi går till en avskräckningsdoktrin, vi går till area denial, så vi ska i princip kunna stoppa ryska förband som rullar in i Baltikum. Det är liksom inte något snack om att de ska erövra Baltikum och detta ska återerövras. Man ska kunna ha en förmåga som stoppar. Och sen har vi kompisar i form av Polen som ju har väldigt starka markstridskrafter. alltså svenska rollen i detta, alltså om man tittar liksom bara på volymerna.
Mm.
Vi pratade om Gripen E, nästa Gripen system. Alltså hur många flygplan behöver man? Om vi tänker att vi kanske pratar om säg 8 stridsflygsdivisioner eller någonting i den stilen. Vad är det, 150 plan, 160 plan? Alltså det är ganska stora volymer som du har att spela med här. Ubåtar, en fördubblad marin. Vi har 4 ubåtar idag, det betyder 8 ubåtar vi skulle prata om. Tittar vi på det som vi pratade om förra podden med amfibiebataljonerna, att marinchefen önskar sig en tredje. Vi vet att det inte räcker. Alltså, om man summerar de här olika sakerna så landar vi ju på liksom investeringskostnader i en bit över 100 miljarder reda pengar.
Ja, bara för materiel.
Bara för materiel. Alltså bara för det vi säger nu. Jag bara försöker översätta det vi säger nu. Liksom.
Men det talar ju för en finsk lösning att man lånefinansierar det här vid sidan om.
Tänk.
Ja, materieldelen behöver lösas på sidan om med lånefinansiering.
Jo, men då kanske man klarar sig med 3 NATO-procent.
Men vad vi pratar om här, det är liksom 3% i BNP och kanske lånefinansiering på upp en bit över 100 miljarder. Och det är ganska korta tidsintervall.
Mm.
Alltså det här är liksom det som på något sätt, om man läser rapporter, pratar med människor och det ni säger, bara jag försöker översätta det i någon form av pengar.
Jag vill bara påpeka att Frivärd släppte vi en rapport i sommaren 23 där vi landade på att vi gjorde bedömningen att 3% NATO-beräkning så snabbt som möjligt och investeringsfonder på minst 100 miljoner som en överslag.
Miljarder.
100 miljoner, det är bra. Ja, det är inte ett badhus i Kiruna.
Alltså jag har ju problem med siffror idag.
Det är Finansdepartementet, Patrik.
Ja, det är...
Det är påverkansoperationer.
Ja,
nej, men alltså pratar vi om det, och så pratar vi ju dessutom om en situation när försvarsberedningen ska då leverera detta hyfsat snabbt.
Ja,
så att det här jag sa om 2035, att det är väldigt långt bort. Jag tror för de flesta människor, alltså de som har rösträtt någonstans där, de är 7 år nu. Alltså det är skitlångt in i framtiden. Mm.
Ja. Och vi börjar närma oss pensionering, Anders. Det jag vill lägga till som är viktigt att komma ihåg ytterligare, där vi kan förvänta oss att NATO kommer att ställa mer krav, så är det ju logistik och logistikförband. Att kunna klara av de här materieltransporterna från Norge till Finland till Baltikum, även på landsidan. Vi har också ett underskott på luftvärn. Så det kommer också in i det här. Så att det är inga små investeringar. Och samtidigt så kan vi då konstatera att försvarspolitiker har en förkärlek för organisationsenheter och brigader. Och här runt påsk så var ju Kristdemokraterna ute och återigen pratade om en ny brigad, förutom de brigader som inte man har lyckats få ihop, så ska man ha en ny brigad, och då pekade Sollefteå ut, och tidigare har man pekat ut från Kristdemokraterna Falun och eller Östersund. Så
är det samma brigad som de har återanvänt i Falun, Östersund och Sollefteå?
2018 gick man ut och lovade en brigad i Falun, och i januari inför Folk och Försvar så pratade man om en brigad i Falun eller i Sund, vad säger jag, i, kan jag inte prata här, Sollefteå eller Östersund. Och nu så var man ute i Sollefteå och pratade om Sollefteå. Och jag säger inte att vi inte behöver en större armé, men att inte prata pengar och att ha de brigader som ännu inte är uppsatta, som är beslutade om, och liksom ta och börja nu prata om fler brigader innan man har löst ut det andra, det blir inte helt optimalt.
Men om man ställer de här två bilderna mot varandra, ena världsbilden om man säger så har vi 8 Gripen divisioner, Gripen E, 8 ubåtar, 4 brigader, 4 amfibiebataljoner, satsningar på ytstridsfartyg, satsningar på luftvärn, det ena vågskålen, och andra sidan har vi regemente i Sollefteå. Alltså det är ju två världsbilder av vad försvarspolitik är, om man säger så.
Ja, men kriget, det tragiska i det här är att kriget så som vi ser det idag är inte det ena eller det andra. Utan det vi ser av Ukraina är ju att det är tyvärr både och.
Och det finns ju ingen som vill lägga de här pengarna egentligen på de här alla förband och sånt. Vi skulle ju gladeligen slippa det och lägga det på annat, men vi måste ju göra detta. Det är ju det. Och det är ju en, det är ju en regim i Ryssland som tvingar oss att göra detta. Och det är också en allierad som vi har haft stort utbyte med och som har backat upp oss under hela efterkrigstiden, som har interna problem som går i en isolationistisk riktning och som gör att vi måste stärka oss också på egen hand. Vilket innebär att de som om man tar de som kanske inte är så förtjusta i USA, ja, då ger det ju också Sverige en möjlighet att uppträda lite mer självständigt om man då sitter på mer militära resurser också och formar en egen röst i de här bitarna för de som är lagda åt det hållet.
För det vi säger nu, det är ju klarspråk. Det är ju det här som egentligen står i de här papperna som är framtagna hittills och i de här liksom analyserna som är gjorda. Att det här är behoven för avskräckning. Mm. Hur mycket av detta tror ni försvarsberedningen klarar av att finansiera och leverera? Om man tar på en skala, om detta är liksom, om detta är 100, att uppnår man detta, då uppnår man 100 liksom. Hur mycket av det här tror ni de klarar av, politikerna, att nå till?
Det beror ju
pengamässigt,
på
om, kontrollmässigt, tidsmässigt.
Har försvarsministern och ordförande i beredningen en dörr in till statsministern, så kan man nog komma i land med ganska mycket. Men man kommer inte nå ända fram, så är det ju.
I en skala mellan 1 och 10 så har vi ju hittills i alla försvarsbesluten från Krim och framåt, vi kan backa ännu längre också om vi vill, inte kommit dit vi borde vara. Det finns ingenting som talar för att vi kommer att ta den höjd som läget kräver den här gången heller.
Vi har ju haft på en 10-gradig skala har vi haft 10 i enighet, eller 9 rent historiskt, och man var ju överens om den stora nedskärningen också, får vi inte glömma bort. Men däremot i effekt så har man ju aldrig varit över 3 eller 4, tror jag.
Nej, det är väl en bra beskrivning. Man har prioriterat enigheten i skalan, effekten. Jag tänkte säga att som bäst kan vi hoppas på att vi når upp på 5 den här gången.
Mm. Men sen ska man ju ta med sig att det är faktiskt ett stort värde i att vara enig också. Så att det är i den här typen av frågor, så att man får väl offra några poäng där faktiskt. För när det blir verkligt skarpt läge, då har man också en möjlighet att verkligen ta i. Men problemet är ju att det kommer vara för lite och för sent.
Jag tänker ju också att nu ser vi ju det här systemet som en pusselbit i ett större system. Så att om jag tittar till exempel på Polen, så ligger de ju, jag vet inte om de har passerat 4% av BNP, men det är liksom det är den typen. De är på väg, det är de nivåerna. Tittar vi på de baltiska staterna, satsar man jättemycket. Och den stora osäkerhetsfaktorn här, den är ju det amerikanska valet. Alltså vad som händer i det läget att Donald Trump vinner och bestämmer sig för att sabotera norra Europas försvar. Det är ju liksom, då blir det ju riktigt skarpt läge. Mm. Och vi har ju ett fönster fortfarande fram till januari nästa år innan det kan inträffa teoretiskt. Förhoppningsvis inträffar det aldrig.
Nej, det har vi inte. Därför att det, alltså den militära förmågan och förmågan i det civila försvaret, den bygger man inte på en månad eller två eller ett år, ens ett år. Utan det tar tid. Ting tar tid, säger norrmännen, och det stämmer verkligen på det här området. Och det vi står med är liksom en 50% i risk att vi befinner oss i det läget.
50%?
Det är en oacceptabelt hög risk.
Exakt.
I det här läget. Och vi fick 4 års nådetid när Biden vann. Vi tog inte den fullt ut.
Men om man tänker på framtiden så här, så Vi har ändå den tiden fram tills att detta har hänt. Och just nu håller vi på att ta ut det där i förskott av liksom riskhanteringsskäl i beslut och bedömningar och så vidare. Men när man tänker att liksom, om kriget i Ukraina slutar idag på något sätt, hur lång tid tar det för Ryssland att återhämta tillräckligt mycket för att kunna ge sig på till exempel Moldavien, skulle ni säga, som det är nu? Där har vi ju sett olika bedömningar, 3 år, 5 år, 10 år.
Liksom. Alltså Moldavien, det gör de ju. Vinner de, avgör de och liksom, eller inte avgör, men alltså trycker de tillbaka Ukraina, tar upp till Dnepr, ja, då pratar vi månader.
Innan de tar Moldavien. Mm. Georgien?
Ja, det tar väl lite längre tid. Nästa år då.
Ja, sen är det ju som så att de här åren du pratar om, Anders, det bygger ju på en ekvation att USA finns med i leken.
Ja, jo, det är onekligen så.
Ja,
så gör de inte det så får ju hela ekvationen...
Men även Ryssland har fysiska avstånd att ta hänsyn till, så att det tar absolut en liten tid.
Det gör det, men min poäng här är att en konflikt behöver ju inte ha avsikten om att ha ett storskaligt krig mot samtliga europeiska nationer. Det räcker med att om man tror att man kan få EU och NATO att bryta samman, USA sitter på bänken. Då behöver det inte vara ett storskaligt krig.
Men varför jag är ute efter tidsfaktorn här är naturligtvis, för om Trump vinner och Trump börjar sätta sig på bakhasorna, så skulle detta ju vara någonstans under nästa år vi pratar om, eller ja, kommande i alla fall 2, 3, 4 åren som en sån sak skulle hända. Mm. På en skala, liksom, hur sannolikt, förutsatt att Ukraina, att kriget där tar slut, för det är, allting bygger ju på det naturligtvis, hoppas jag i alla fall, att det inte fortsätter med flera olika, men om man antar att det tar slut, och så liksom på en sannolikhetsskala, hur stor är sannolikheten att Ryssland i det läget fortsätter till Moldavien, Georgien, som de exempel jag tog nu?
Om det nu i den meningen är att Ukraina förlorar, ja, då dröjer det månader innan man kapslar in Moldavien, och sen dröjer det kanske, om man säger ett halvår då, man klarar av Ukraina under sommaren, tar Moldavien på hösten och sen är man i Georgien på våren.
Kul, Johan.
Och finns de politiska förutsättningarna att tro att EU och NATO kan politiskt bryta samman, så kan man då ta Daugavpils, som du var inne på Lettland också, för att därigenom då tvinga fram en ny Wienkongress och en ny europeisk säkerhetsordning där Ryssland har uppnått sina mål. Om vi inte har viljan att sätta stopp för det här.
Och då har vi Ryssland på andra sidan Östersjön.
Men vi antar att vi har den viljan, så vi antar att det inte kommer bli så.
Ja, det är det vi... Den som har lyssnat på den här podden har nog förstått att det är väl det vi försöker prata om emellanåt.
Men jag tänker att om man nu fattar alla de här besluten som vi pratade om förut, att försvarsberedningen fattar dem, för jag menar, det är ändå någonstans åt det hållet det går nu. Det sker en massiv upprustning. Vi ser den i allt fler europeiska länder också som förstår detta. Vi ser också att det finns en slags intressant vändning i det franska utspelet i alla fall. Oavsett vad man tror om det i slutändan, så är det i alla fall en dramatisk strategisk förändring av liksom diskussionen och spelplanen som sker. Och vi ser ju inte att Ryssland vinner just nu på det sättet. Så sannolikheten att Trump lyckas få fred på en dag eller vad det nu han har sagt, den är ju inte så stor. Så att vi har nog några år på oss att förbereda oss, oavsett om era otroligt dysterkvistiga scenarier slår in.
Ja, men Ryssland kommer inte att vinna om inte vi låter dem vinna.
Nej, så resten kommer inte att hända om det är så att man ser till att få Ukraina att hålla fast.
Och ta tillbaks sitt territorium.
Och ta tillbaka. Mm. Så det här avgörs i våra huvuden och i vår handling. Och det är därför som också då ryssarna ökar försöken att undergräva vår motståndsvilja här i väst.
Mm. Det var allting med den där muntra avslutningskommentaren. Som faktiskt var allting jag hade på mitt lilla anteckningsblock här. Någonting mer som ni har tänkt på?
Nej, men jag kan väl bara säga att det man borde ha då som utgångspunkt från Rosenbad, statsministern, är ju att sätta fart mot de här 3%. Sen kan han ju alltid justera det sen efteråt och säga det blev Biden som vann, det blev fred i Mellanöstern, Ukraina kastade ut Ryssland. Nu har vi inte riktigt lika bråttom, så kan man böja lite på den linjalen. Det är viktigt att liksom få moment i det här.
Och detta moment får vi förhoppningsvis den 26 april, för då kommer försvarsberedningens slutrapport som ju också är underlaget för nästa försvarsbeslut. Men just nu, medan vi spelar in här, så sitter säkert några försvarspolitiker någonstans och försöker reda ut om det här regementet ska ligga i Sollefteå eller om det ska ligga i Falun eller i Östersund eller på alla tre ställena.
Ja, det är ju, var ju brigad nu vi
pratar
om. Förlåt,
brigad.
I krigsorganisationen.
Så, ja, det var det jag som sa fel. Så tack för oss för detta felavsnitt. Hej, hej!
Hej. Tack och hej!
Tack, hej.
Vår beredskap är god.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.